Tätt in till korset är och alla trygga. Bygga på korset är på klippan bygga. Misströstans klyfta kan det överbrygga. Korset Guds vishet. Tätt in till korset finnes ljus och styrka. Först i dess skugga växer Kristi kyrka. Korset bekänna är att Herren dyrka. Korset Guds vishet. Herre, hjälp oss nu denna stund att förstå något av den gudomliga vishet som finns innefattad i Kristi kors. Amen. Jag hade beslutat mig för att då jag var hos er inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Så skriver Paulus i första Korintierbrevets andra kapitel. Vi människor har ju i allmänhet många olika intressen. Det finns så mycket man skulle vilja skaffa sig kunskap om. Det finns så mycket man skulle vilja ägna sig åt under sitt liv. Men tiden här på jorden är kort. Man hinner inte odla alla sina intressen. Man hinner inte skaffa kunskaper om allt det som man skulle vilja känna till. Så mycket viktigare för oss är det därför att vi inte försummar den kunskap som är den allra väsentligaste. Att vi inte tappar bort det som är allra viktigast för oss människor att känna till. Och frågar vi vad det är som är allra viktigast för oss människor att ha kännedom om, så är det innefattat i de orden: Jesus Kristus såsom korsfäst. På ett ställe i Galaterbrevet skriver Paulus att han har målat Jesus såsom korsfäst för galaternas ögon. När Paulus framställer den korsfäste Kristus som det allra viktigaste för en människa att ha kännedom om, så tänker han naturligtvis inte bara på att det är viktigt för oss att känna till att en gång har levat en man som hette Jesus och som blev upphängd på ett kors. Utan Paulus tänker även och framförallt på den innebörd som Jesu korsfästelse har. Innebörden i Kristi kors är det också som vi ska försöka tala något om i det här föredraget, för vilket vi har satt ämnet korsets predikan. Jag tänkte försöka ta fram tre negativa och tre positiva saker som Kristi kors predikar om. Vi ska börja med de tre negativa sakerna, men som vi ska se så är inte ens dessa tre punkter rent negativa, utan även de innefattar ett glädjebudskap. Kristi kors predikar för det första för oss om lidande. Fruktansvärt var redan det lidande som Jesus var tvungen att utstå i kroppsligt avseende. Den romerske skriftställaren Cicero, som levde på 100-talet före Kristus, säger att korsfästelsen är det grymmaste straff som människor någonsin har tänkt ut. Det är en alldeles omänsklig grymhet som kommer till uttryck i korsfästelsen. Men ännu svårare än det kroppsliga lidande som Jesus var tvungen att utstå var säkerligen det psykiska lidandet. Jesus var medveten om att han hade blivit förrådd av en av sina lärjungar, att han hade blivit förnekad av en annan lärjunge, att han hade blivit hånad och bespottad utav människor mot vilka han själv hade bevisat idel godhet. Jesu lidande är emellertid inte bara att jämföra med vanligt fysiskt och psykiskt lidande som en människa kan ha. Jesus har gått djupare in i mörkret, stigit djupare ner i lidandet än vad någon annan människa har gjort. Djupare ner än någon annan människa kan komma. Ingen annan kunde stiga så djupt ner än den som sitter så högt och skådar ner så djupt. Jesus har gått ända in i den yttersta gudsövergivenhetens mörker, vilket han gjorde när han på korset ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Allt vad vi kan frukta, allt vad vi i våra värsta mardrömmar kan föreställa oss av hemskhet och intighet och gudsövergivenhet och meningslöshet, det har han tagit på sig och gått in under. Hur djupt en människa än kommer i lidande, så kan hon alltid veta att han har varit djupare, att han vet hur hon har det och att han har banat en väg ut ur lidandet för var och en som sätter sin förtröstan till honom. Den ska väl ha ett hjärta av sten som alls inte blir berörd när han ser den korsfäste Kristus. Och ändå vet vi att det finns människor som så har förhärdat sina hjärtan att de inte ens drar sig för att göra narr av Kristi kors. Men det är väl trots allt inte det vanliga. Utan det vanliga är att människor förmår hysa åtminstone medlidande med den korsfäste Kristus. Nu är det emellertid inte i första hand medlidande som Jesus vill finna hos oss. Vi minns allesammans att när Jesus gick sin lidandesvandring ut emot Golgata, så var det några kvinnor som stod ut med vägen och grät. Till de kvinnorna vände sig Jesus och sa: ni Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och över era barn. Med de orden ger Jesus till känna vad det är för en sorg som han i första hand vill finna hos oss. Att det nämligen är sorgen över synden. Sorgen över den synd som har tvingat Kristus upp på korset. Det var nämligen inte bara grymma människor på Jesu tid som korsfäste honom, utan egentligen är det vi allesammans som med våra synder har tvingat Kristus upp på korset. Det var våra synder han bar. Det var våra överträdelser som blev lagda på honom. Det var för deras skull han måste lida och dö. Men däri ligger då också det stora glädjebudskapet innefattat, att när Jesus lider för våra synders skull, så är det för att vi själva ska slippa att lida för vår synd. Inte bara med tanke på lidandesmängden, och inte heller bara med tanke på den persons höghet som utstod lidandet på korset, utan även med tanke på detta att Jesu lidande var ett ställföreträdande lidande, kan vi säga så som det står i en av våra passionssalmer: så som Jesus smärta var, aldrig någons varit har. Har du människa ett hjärta, är din bäste vän dig kär. Känn din syndaskuld med smärta, ty för den han korsfäst är. Så som Jesu kärlek var, aldrig någons varit har. För det andra så predikar Kristi kors också för oss om skam. Korset predikar inte bara om lidande i största allmänhet, utan korset talar till oss om ett skamligt lidande. Korsdöden var visserligen, som vi redan har framhållit, en mycket plågsam död. Men i första hand gällde ändå korsdöden för att vara en skamlig död. Den som hade blivit korsfäst, han gällde därmed för att vara utskämd inför alla människor och för alla tider. Det är därför som det står på ett ställe i Hebreerbrevet att vi ska gå ut till Kristus utanför lägret och bära hans smälek, det vill säga låta oss bli utskämda tillsammans med honom. Carl Olof Rosenius skriver också i en sång: den korsmärkta dräkten med smädnamn jag tar, om ingen i släkten den dräkten och bar. Jesus har aldrig gjort någon hemlighet av att det verkligen kostar någonting att följa honom efter. Utan tvärtom har han gjort klart för sina lärjungar från början att den som vill följa honom måste bära sitt kors i hans efterföljd. Och det innebär alltså att man måste utstå hån och förakt ifall man vill vara en kristen. Det finns ett heroiskt lidande, ett lidande för vilket man kan räkna med att bli beundrad av människorna. Men sådant är inte lidandet i Jesu efterföljd, utan det är istället ett skamligt lidande. Man kan inte räkna med att människor kommer att beundra en, utan man måste räkna med att människor kommer att se ner på en och förakta en och betrakta en som mindre vetande, därför att man vill vara Jesus trogen. När Jesus dör på korset så är det alltså inte bara ett svårt lidande som han utstår, utan det är ett skamligt lidande. Men däri ligger då också det stora glädjebudskapet inneslutet, att när Jesus låter sig bli utskämd, så är det för våra skamliga gärningars skull. Jesus låter sig bli utskämd för att vi skulle slippa att på den yttersta dagen skämmas inför Gud och hela mänskligheten för våra synder. Hur underbart att du tog på dig skammen. Den gode herden offrar sig för lammen. Den skuld för vilken tjänarna blir fällda vill Herren gälda. Så talar alltså korset till oss om lidande och om skam. Men korset predikar också för oss om någonting som är ännu värre. Ja, som är det värsta av allt. Korset talar till oss om förbannelse. I Galaterbrevets 3:e kapitel och 13:e vers skriver Paulus: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull, så som det är skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Det är skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Var står de orden skrivna någonstans? Ja, de står inte skrivna i någon romersk lagbok. De står överhuvudtaget inte skrivna i någon hednisk lagkodex. Utan det är ord som är hämtade från Guds egen lag. Från den lag som Gud själv genom Mose hade givit åt Israels folk. Närmare bestämt är orden hämtade från 5:e Mosebokens 21:a kapitel. Utifrån de orden är det lätt att göra sig en föreställning om hur judarna kan ha sett på Jesus efter det att han blivit korsfäst. Hur de kan ha sett på en man som hade blivit anklagad som villolärare och blivit ransakad och dömd av folkets andliga ledare och sedan upphängd på trä. En sådan människa gällde i judarnas ögon för att vara någonting alltigenom orent. Något så orent att vi knappast kan göra oss en föreställning om det. Man kunde omöjligen tänka sig att en sån människa hängde på sitt kors som en representant för Gud. Utan man tänkte istället att hon hängde där som en representant för allt det i tillvaron som stod Gud emot, för det som stod under Guds egen förbannelse. Tidigare hade kanske en och annan bland judarna kunnat undra om inte till äventyrs Jesus från Nasaret verkligen var Messias, Guds son. Men nu, sedan Jesus hade blivit korsfäst, nu menade säkerligen de flesta att nu kunde man vara fullständigt säker på att han inte var det. Nu hade han blivit ransakad och dömd och upphängd på trä, och det stod i Guds egen lag: förbannad är var och en som är upphängd på trä. När de första kristna gick ut och predikade att den korsfäste Jesus var Messias, så måste det i judarnas öron ha klingat som en galenskap, som en dårskap, som en fruktansvärd hädelse, ungefär som om någon skulle påstå att djävulen själv var Gud. Så hade säkert också Paulus sett på den kristna förkunnelsen före sin omvändelse. Han hade betraktat den som ingenting mindre än en dårskap, och därför hade han också sett som en förpliktelse att hjälpa till med att utrota från jordens yta de som kunde predika en sådan galenskap som detta, att den korsfäste Jesus var Messias. Men nu är det märkliga som vi kan se i Galaterbrevets tredje kapitel, att Paulus inte ens efter sin omvändelse förnekar att Jesus hängde på korset som en förbannelse, utan han håller fast vid det. Det är bara det att vad Paulus har kommit underfund med nu, i och med sin omvändelse, i och med sitt möte med Jesus på Damaskusvägen, det är att det var inte på grund av några egna synder som Jesus blev förbannad, utan det var vår förbannelse han bar. Och därigenom att han tog på sig förbannelsen har han tagit bort förbannelsen från oss. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull, så som det är skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Och när jag skådar dig bära en krona av törne jord och sådana skördar skära på dömd och förbannad jord, jag vet att förbannelsens ok av Krist på dig du lade och skänkt oss välsignelsens nåd som vi mist. Så ska vi gå över till att tala om tre positiva saker som korset predikar om. Och då ska vi börja med att säga att korset predikar för oss om en ofattbar kärlek. Hur kan Gud tillåta att världen ser ut som den gör? Hur kan han tillåta att det finns så mycket lidande och elände i världen? Det är, som vi vet, frågor som människor ofta ställer. Vi kan inte svara på alla sådana frågor. Det tillkommer inte oss att förklara eller försvara Guds handlingssätt och världsregemente. Men det är en sak som vi ska tänka på när sådana frågor ställs och när sådana frågor dyker upp i våra egna hjärtan. Och det är att Gud inte har hållit sig utanför lidandet, utan att Gud själv i solidaritet med oss har gått in under våra svåra förhållanden. Den människa som har svårt att tro på Guds kärlek, hon bör därför tillrådas att se på Jesu kors. Genom att se på den Guds kärlek som uppenbaras i Kristi kors kan vi förstå att Guds innersta väsen verkligen är kärlek och barmhärtighet. Vad kan det bero på att kristna människor så gärna lyssnar till berättelserna om Jesu lidande? Man skulle ju tycka att det vore svårt för den som har Jesus kär att se Jesus lida och att höra talas om Jesu lidande. Ja, det är det naturligtvis också. Men anledningen till att kristna människor ändå så gärna lyssnar till passionshistorien, det är säkerligen den att i Jesu lidande uppenbaras hans kärlek så som aldrig eljest. Jesus uppenbarade mitt under sitt svåra lidande en ofattbar kärlek. En kärlek som riktade sig inte bara till hans vänner utan även till hans fiender. Ja, en kärlek som riktades även emot bödlarna, så att Jesus bad för sina bödlar och sa: Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. I Romarbrevets 5:e kapitel säger Paulus att det ju i vanliga fall är så att ingen vill dö ens för en rättfärdig man, om nu till äventyrs någon kan ha mod att dö för den som har gjort honom gott. Men Gud, skriver Paulus, bevisar sin kärlek till oss däri, att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var Guds ovänner, medan vi ännu hade bara fiendskap emot Gud i våra hjärtan, så visade Gud sin kärlek till oss genom att låta Kristus dö för oss. Jordisk vän kan lindra nöden för en vän som hjälp begär. Jordisk kärlek går i döden när med kärlek lönt den är. Men var ser vi här en man som så tåligt älska kan, att han allt för dem vill bära som blott hat mot honom nära. För det andra talar korset också till oss om försoning. Gud var i Kristus försonande världen med sig själv. Så står det i andra Korintierbrevets 5:e kapitel. Och det är ett av de allra viktigaste orden i Nya testamentet angående försoningen. Gud försonade världen med sig själv. Vi tänker sällan på hur märkvärdigt det uttryckssättet egentligen är. När en försoning ska komma till stånd handlar det ju alltid om två parter som har blivit oense och som behöver försonas med varandra. Det är då naturligt att säga att den ene försonar sig med den andra, eller att de båda försonar sig med varandra. När det gäller förhållandet mellan Gud och världen hade det alltså varit naturligt att säga: Gud försonade sig med världen, eller världen försonade sig med Gud, eller Gud och världen försonade sig med varandra. Men nu står det inte på något av dessa tre sätt, utan det står istället så egendomligt: Gud försonade världen med sig själv. Härigenom antydes att Gud på något sätt har spelat båda parternas roll i försoningen, både sin egen och världens. Utanför oss och alldeles oberoende av oss har Gud själv i Kristus fullbordat försoningsverket. För att kunna vara människosläktets frälsare och försonare behövde Jesus vara på en gång sann människa och sann Gud. Guds rättfärdighet fordrade att eftersom det var människorna som hade syndat, så skulle också människor gottgöra det brutna. Och det är detta som Jesus har gjort, så som hela människosläktets representant. Han gick in i vårt släkte, han blev vår broder, han blev en människa av kött och blod, för att kunna bli vår representant inför Gud. Så som den första Adam innefattade i sig hela människosläktet, när han vände sig bort ifrån Gud i paradiset, så innefattar också Kristus i sig hela människosläktet, när han som den andra Adam dör för alla människor på korset. Men det räckte inte att en människa dog för människosläktet. Syndaskulden var nämligen oändligt stor, och därför kunde ingen annan än den oändlige guden själv betala den. Det fanns inget annat offer som räckte för människornas skuld än Gud själv. Därför var det nödvändigt att Jesus också var sann Gud om han skulle kunna frälsa människorna. När Jesus lider och dör är det inte bara en människa utan tillika Gud som lider och dör. När Jesu blod blir utgjutet är det Guds eget blod som blir utgjutet. Det är anledningen till att Kristus med sin död kan försona för människosläktets oräkneliga synder, så att vi nu kan försäkra att det inte finns en enda synd begången på jorden som Jesus inte är försoningen för. Han är försoningen för alla människors alla synder, för alla de synder som har blivit begångna på jorden och för alla de synder som kommer att begås på jorden så länge jorden står kvar. Ingen människa behöver alltså tänka att just hennes synder är så många och så svåra att det inte skulle finnas någon försoning för dem, utan det finns försoning för alla synder. Det offer som Gud själv har åstadkommit när han i Kristus dog för människorna, det offret är tillräckligt för att försona allt. Försoningen är alltså från början till slut en gudsgärning. Det är Gud som offrar sig, det är Gud som lider och dör. Gud var i Kristus försonande världen med sig själv. Gud själv med sig oss försonat, det skedde i Jesu blod. Sin egen son han ej skonat, för straffet oss förestod. Så måste jag låta hans helga död all synd i mig dämpa och döda, och leva som han mig bjöd. Slutligen så ska vi också se något på hur Kristi kors predikar för oss om seger. Genom att mänskligheten vände sig bort ifrån Gud en gång i begynnelsen, så råkade hela mänskligheten i fångenskap under fördärvsmakterna. Fördärvsmakterna, det är framförallt tre stycken: synden, döden och djävulen. Allt sedan syndafallets dag har dessa fördärvsmakter hållit hela mänskligheten i träldom. Men dessa fördärvsmakter har Kristus besegrat genom sin död på korset. Segern över fördärvsmakterna hör nära samman med det som vi redan har talat om, försoningen. Mänsklighetens syndaskuld var nämligen så att säga den plattform på vilken fördärvsmakterna byggde sitt herravälde. Just genom att betala mänsklighetens syndaskuld har Kristus så att säga röjt undan den grundval på vilken fördärvsmakterna byggde sitt välde. Och därför innebär själva försoningen en seger över synden, döden och djävulen. Hur nära försoningen och segern hör samman med varandra, det kan vi förstå inte minst av det som Paulus skriver i Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 14 och 15. I den 14:e versen i det kapitlet säger Paulus att Kristus har skaffat undan den handskrift som stod emot oss och som med sina stadgar anklagade oss. Paulus tänker här på lagens handskrift som anklagade oss människor för våra synders skull. Kristus har tillfredsställt lagen genom sitt offer och genom sin lydnad. Därigenom har han skaffat undan den anklagande handskriften. Han har skaffat undan den genom att betala mänsklighetens syndaskuld. Omedelbart efter det att Paulus i den 14:e versen har sagt detta, att Kristus har skaffat undan den anklagande handskriften, så tillägger han i den 15:e versen: han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter. Vi märker alltså hur själva försoningen för Paulus samtidigt innebär en seger över fördärvets makter. Eftersom Kristus har besegrat fördärvsmakterna, så behöver den människa som sätter sin förtröstan till Kristus inte frukta vare sig för synden, döden eller djävulen. Hon behöver inte frukta för synden, ty genom tron på Kristus äger hon syndernas förlåtelse, och genom Kristus kan hon också få kraft till att stå synden emot. Hon behöver heller inte frukta för djävulen, ty trots att djävulen är stark och går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka, så är ändå Kristus starkare. Och hon behöver heller inte frukta för döden, för även dödens makt har Kristus besegrat genom sin död på korset. Kristus har med sin död, så att säga, omvandlat döden för den människa som tror på honom, så att döden för en sådan människa har blivit porten till livet. I fornkyrkan hände det ibland att man på ett väldigt drastiskt sätt framställde detta att Kristus har segrat över fördärvets makter genom sin död på korset. Det förekom till exempel att man använde bilden utav en metkrok. Man sa att Kristus hängde på korset som en mask på en metkrok. Han syntes vara ett lätt byte för djävulen, som fick syn på detta byte och som också slukade bytet, men som just därigenom blev besegrad så som aldrig någonsin tidigare. Du bar ditt kors, så lär och mig, o segerhjälte, vinna, och upp på korsets helga stig till himlamålet hinna. Då är min själ förvarad väl och lever av din kärlek. Så har vi då talat något om vad det är för en predikan som Kristi kors håller för oss. Vi har sett att Kristi kors talar om lidande, om skam, om förbannelse. Men vi har också sett att korset talar om kärlek, om försoning och om seger. Korsets predikan, det kan aldrig bli någon fin predikan. Hur skulle det kunna bli en fin predikan? En predikan som handlar om vad som hände en gång på en avrättningsplats. Nej, korsets predikan är inte någonting som tilltalar den bildade, förfinade smaken. Korsets predikan är ingenting som talar till den mänskliga visdomen. Och därför skriver Paulus också i första Korintierbrevet: judarna begär tecken och grekerna åstunda visdom. Vi åter predikar en korsfäst Kristus, som för judarna är en stötesten och för grekerna en dårskap. Men denna korsets predikan, som är en dårskap för världen, den går ändå vidare genom tiderna, och den måste gå vidare. Det gör den därför att för den människa som har fått upp ögonen för vad det egentligen är som händer på Kristi kors, för den människa som av Guds ande, genom Guds ord, har fått sina ögon öppnade för vad det är som händer i det som synes ske, för en sådan människa är korset inte längre någon galenskap, utan en sådan människa förstår att i Kristi kors uppenbaras den Guds vishet som oändligt övergår all mänsklig vishet, den gudomliga visdom som innebär frälsning och seger för var och en som tror.